Välkommen till Under ytan med Hed. Podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare.
I dagens avsnitt så talar jag med Robert Westman om beteendeförändring. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Mitt namn är Per Hed och jag arbetar med utbildning och coaching med människor som vill gå sin egen väg och skapa ett liv på sina villkor. Och det här jobbar jag med på heltid. Så jag lever min passion varje dag. Och en av mina passioner är ju då att ha den här podden som jag har skjutit upp i 4,5 år apropå beteendeförändring. Så nu äntligen är det dags. Och med mig idag har jag min goda vän och en väldigt högkompetenta Robert Westman som jobbar med beteendeförändring, beteendedesign som du kallar det. Och du är skolad i NLP, du är skolad i hypnos och väldigt påläst när det gäller beteenden och förändring och personlig utveckling. Så varmt välkommen Robert.
Tack Per. Och vad roligt att få komma hit och gästa dig som första gäst i din podd som du drar igång efter, vad var det, 4,5 år?
Ja, skjutit upp det 4,5 år.
Ha?
Det var alltid något annat som skulle komma emellan. Så är det. Men nu är det dags och nu kommer ingenting kunna stoppa mig för att det här är ett starkt beslut.
Okay.
Så, men jag är nyfiken här, innan vi går in på hur vi förändrar beteenden.
Mm.
Så vill du berätta, vad är ett beteende?
Om vi ska ta det så lättförståeligt och så solklart som möjligt. Så ett beteende är ju allt vi säger, allt vi gör som påverkar vår omgivning och allting som ger resultat.
Mm.
Det skulle jag vilja säga är ett beteende.
Mm. Okej. Okay. Mm. Så allt vi säger, allt vi gör som ger något typ av resultat, påverkan på andra till exempel.
Ja. Och allting vi gör, så fort vi slår upp ögonen på morgonen så börjar vi också påverka andra. Mm. Vi börjar bete oss. Det är väldigt svårt att gå utanför dörren utan att påverka en annan person.
Just det.
Det kan ha med hur du går, hur du står, hur du pratar, vad du har på dig. Så att allt det här är ett beteende.
Så vi kan inte bete oss?
Vi kan inte bete oss, exakt. Och det är en av mina favoritsägningar. Och det går också hand i hand med NLP. Vi kan inte kommunicera.
Exakt.
Och det har ju lite med beteende att göra. Vad kommunicerar vi utåt och vad får vi för resultat? Och är vi också nöjda med de resultaten som vi får?
Ja.
Och ett beteende är ju inte bara vad vi kommunicerar utåt eller vad vi säger eller gör. Det handlar ju också om vår inre kommunikation. Mm. Vad säger vi till oss själva?
Mm.
Hur går självsnacket? Och det är lite där det börjar. Som vi brukar säga, det börjar ju alltid med en tanke.
Ja. Där är vi helt eniga.
Ja,
en tanke på något sätt som skapar känsla.
Mm.
Som är som bränslet i bilen till vad vi säger och vad vi gör.
Mm. Och efter det får vi resultat.
Ja.
Och det är också det här som vi blir bedömda efter. Det finns en ramsa inom NLP och beteendevetenskap som går precis det som du sa. Att vara uppmärksam på dina tankar, för dina tankar blir till känslor. Vara uppmärksam på dina känslor, för dina känslor blir till ord och dina ord blir till handlingar.
Mm.
Och det sista steget är också att dina handlingar blir sedan din karaktär. Det vill säga hur andra uppfattar dig.
Ja.
Det betyder inte att det är den du är, utan det betyder hur du uppfattas.
Just
och vad
det.
Du får för resultat.
Just det. Just det. Det där är ju väldigt intressant.
Mm.
För att om vi ändå ska prata om beteenden och den vi är och det vi gör, så det optimala beteenden borde ju vara att jag gör det som jag egentligen är. Att jag uttrycker den jag verkligen är med hur jag beter mig.
Mm.
Det vi NLP kallar för att vara kongruent, det vill säga i linje med sig själv.
Just det. Ja, är vi det då? Vad tror vi?
100% tror jag sällan att någon är.
Nej.
Fine. Men mer eller mindre?
Det där är ganska intressant, för att, och det som du säger, det handlar om att vara kongruent, och det, för ni er lyssnare som inte vet vad det betyder, det är egentligen att you don't walk the talk.
Mm.
Alltså du säger en sak men du signalerar en annan i princip. Och att du sa att den man är och vad man gör, det är två olika saker. Om man tänker att du föds med din personlighet. För er som har tittat på Anders Hansen vet också att personlighet går inte att ändra på i den utsträckningen som vi har trott. Däremot kan vi ändra på våra beteenden. Så att om du ser på din person som en glödlampa, kan jag säga. Du har glödlampan och den lyser lika starkt hela tiden. Det är alltså ditt, om man ska uttrycka lite andligt, ditt sanna jag. Den lyser på samma sätt. Däremot applicerar du olika lampskärmar på den här lampan. De här lampskärmarna ger olika sken, olika funktioner, de ser olika ut och de ger också olika reaktioner. Det vill säga resultat.
Mm. Underbar metafor.
Eller hur?
Jag har inte tänkt på en sån.
Nej.
Underbar metafor. Och jag bara säger en sak om personlighet då.
Ja.
För här kanske vi inte är helt eniga och det tycker jag är jättekul.
Yes.
Eller så är vi det. Får se. Ja. Jag håller med om när det är grundpersonligheten.
Just det.
Den jag är inne. Men annars... Personlighet, det finns en bok med Michael Hall som heter The Structure of Personality.
Just det.
Så strukturen av personlighet. Och där menar de, personlighet är inte något jag är, det är något jag gör.
Mm.
Det går att koka ner till hur jag tänker, känner, vad jag säger, vad jag gör.
Mm.
Så, men pratar vi grundpersonlighet, då håller jag med om att det är som glödlampan.
Precis, och bara för att säga, det är grundpersonligheten, de här fem olika som man kan vara, som är dominanta, det är öppenhet, det är neurotism kan man ju vara, ligga högt i till exempel, och sådär. Och det, de är ganska hårt kodade.
Ja.
De sitter nog mer i vårt DNA än i våran amygdala till exempel. Då.
Mm.
Så det är därför också att det går i hand med våra beteenden. Mm. Våra beteenden är ju vår identitet, men inte vår person.
Ja, just det.
Låter det flummigt eller har vi separerat det på bra sätt?
Betydliga, identitet är ju min självuppfattning.
Exakt.
Så det är ju logiskt att jag agerar ut min självuppfattning.
Ja,
så,
exakt,
ja,
så. Exakt så.
Ja, bra. Men vad bra, då har vi klargjort vad är beteende och lite runt det. Så nyfiken här, vad är beteendeförändring?
Just det. En beteendeförändring, det är när du ändrar själva grundreceptet för att få ett annat resultat.
Förändra själva grundreceptet. Berätta mer om det. Hur menar du då?
Alltså, vi är överens om att beteende är ju det vi gör, vi säger och hur vi agerar. Det vill säga vår karaktär eller vår identitet, om vi nu ska säga det. Det är alltså applicerbart. Tänk lampskärmarna igen. Vi kan byta dem och sätta på dem, men lampan lyser fortfarande lika starkt.
Mm.
Och en beteendeförändring, det är ju att laborera med grundformen för att få ett annat resultat.
Mm. Okej, okay. All right. Just det, så laborera med grundformen, menar du lampskärmen då?
Exakt.
Ja, all right, ja, men då är jag med. Ja, precis.
För då får du ett annat sken.
Och när vi säger resultat, bara för att bara vara övertydliga, vad menar du med resultat? Eller vad menar vi med det?
Precis.
För jag tror att vi menar samma.
Ett resultat, om man ska säga, om vi skulle ta hårdare och prata till exempel inom säljyrket, som är väldigt resultatdrivet. Där är ju resultaten i antal affärer, kan vara till exempel.
Just det.
Och går du runt som säljare och har ett beteende och får ett visst resultat, så kan du också ändra beteendet och få ett annat resultat. Alltså du kan få ändra beteendet och få mindre eller mer sälj, om vi säger så.
Just det.
Och det är så vi också agerar i det stora hela i livet. Mm. Alltså, går man dag ut och dag in och upplever att fan, jag får inte den lönen jag vill ha, jag får inte de reaktionerna jag vill ha, jag får inte den bekräftelsen jag vill ha från min partner, då behöver vi också göra en förändring.
Just det.
För om vi gör samma sak under samma omständigheter och under samma förutsättningar, så kommer vi också få samma resultat. Mm.
Som Einstein kallar för tecken på idioti.
Exakt så!
Det är samma sak om man igen förväntar sig ett annat resultat.
Och det är ju helt galet om man tänker på det. Det är så, om du trycker på fjärrkontrollen 500 gånger och den byter fortfarande inte kanal. Nej. Nu låter vi gamla, för jag vet inte hur många lyssnare som fortfarande har linjär TV. Men om du trycker på fjärrkontrollen 500 gånger och du får den byter fortfarande ett kanal, då tror jag fan att den inte
trycker lite hårdare.
Exakt! Och det kan vara det som behövs. Ja. För då har du gjort någonting lite annorlunda.
Ja, ja, ja.
Men jag tror fan att om du fortsätter, då kommer du inte byta kanal gång 501 heller.
Nej.
Utan du kanske behöver byta batterier.
Mm.
Du kanske behöver trycka på ett annat sätt. Som du säger, du kanske behöver trycka lite hårdare. Det oftast funkar inte det heller.
Nej.
Det är inbyggt bara i vårt i ett annat system att vi ska göra saker lite hårdare liksom, ja, för att det ska funka. Men eller du kanske bara behöver trycka en annan dag.
Ja.
Men du behöver göra någonting annorlunda för att få ett annat resultat. Och det här är ju egentligen ren matematik, som man kan säga.
Och det här förutsätter en sak. Det är ansvar.
Exakt så.
För om jag inte tar ansvar för mina resultat eller mina beteenden i första hand,
ja,
så kommer jag inte kunna ändra dem.
Nej.
För då är det alltid någon annans fel. Det är samhällets fel, det är min partners fel, min uppväxtfel eller vad det nu handlar om. Okay. Så det börjar vi komma in på varför också. Varför förändra beteende? Vi får ett oönskat resultat.
Exakt.
Så kanske omgivningsreaktioner. Det kan vara att jag har fel människor omkring mig som inte stöttar mig. Det kan vara att jag inte mår på ett sätt för jag har beteenden som inte funkar. Och det kan vara inre beteende, hur jag tänker och känner, som gör att jag inte mår så bra heller.
Det kan till och med vara så att du inte får den partner du vill ha.
Exakt.
Som många går runt och önskar.
Ja.
Och den enda vi kan påverka är oss själva.
Mm.
Vi kan aldrig, och det är därför jag är här, för att prata om att vi måste sluta skylla ifrån oss på andra.
Ja.
Vi måste också sluta ljuga för oss andra.
Mm.
Eller för oss själva, förlåt. Vi måste sluta ljuga för oss själva.
Mm.
För att det är så att ingen annan kan ge dig de resultaten gratis som du vill ha. Utan det enda du kan ändra på, det är hur du själv beter dig.
Ja, just det. Så jag brukar säga att man påverkar varandra, men du kan inte styra andra.
Och nej,
ingen kan styra dig.
Nej, alltså du kan ju aldrig få någon att känna någonting som de inte gör för stunden. Nej. Den makten har vi fortfarande kvar. Ja.
Så därför är det ganska kul om någon säger ja, du gör mig arg eller du får tvinga mig, att då kan man ju svara så här: tack så mycket för att jag har det förtroendet, jag har den makten över dig.
Just det. Ja. Jag har den direkt triggen rakt in i dina synapser, brukar jag säga.
Ja.
Sen kan man ju också prata om just så här, vad lustigt att du gör dig själv arg med den informationen som jag ger dig, kan man säga, om man är skicklig också.
Ja,
för det är ju så att jag är ju bara en snubbe som säger en sak.
Ja.
Sen hur du uppfattar det, det är ditt jäkla ansvar.
Ja, just det.
Vi har ju kört den här fuck you-varianten någon gång, tror jag. Kommer du ihåg det? Vi pratade om det för något år sedan, du och jag.
Påminn mig.
Att man går på ena sidan gatan, på andra sidan gatan så kommer en snubbe och så kommer fram till dig och så pekar han fingret rakt framför dig.
Ja.
Det första vi gör är att bli arga. Vad fan gör du? Vad gör han för någonting? Men vi vet ingenting om den här situationen. Det enda som vi vet är att förmodligen pekar han fuck you, för det hämtar vi från statistik.
Ja.
Det är våran amygdala som
kulturellt
bara, det här har jag sett förut och då var det här som han menade.
Ja, just det.
Men vi vet också att det bara är en snubbe som viftar med ett finger.
Ja.
Och då kan vi liksom avväpna den här situationen. Ja. Och välja så här, gör han mig arg eller är det bara en snubbe som pekar ett finger? Det är väl ganska orimligt att bli arg för en sån sak. Ja.
Det är bara ett finger.
Ja, och förmodligen så har han större problem än vad jag har också.
Men här kommer vi in på meningsskapare. Skapande. För du och jag, eller alla människor, är meningsskapare. Vi skapar mening. Och det är faktiskt den enda medfödda instinkten vi människor har.
Mm.
Om man behöver man definiera vad instinkt är. Instinkt är att jag föds med en drivkraft och en inneboende, alltså medfödd förmåga till hur jag ska tillgodose den. Andra djur har ju massa instinkter. Ta en katt exempel. Den har instinkt av att jaga. Mm. Ser den en råtta så kommer den vilja jaga den. Liksom.
Just det.
Så det ligger inbyggt i hur den ska tillgodose sin hunger. Människor, vi behöver lära oss alla de här sakerna. Så vi skapar instinkterna längs vägen. Vi får lära oss av kulturen, samhället, av våra föräldrar och så vidare, kompisar. Vi lär oss vad betyder de här drivkrafterna, hur gör man? Och det enda medfödda instinkten är just att skapa mening. Och det gör vi för att förstå vad betyder det här? Vad betyder X? Vad betyder Y?
Mm.
Och så när de pekar finger, vad betyder det för dig?
Just det.
Det är det som är relevanta frågan.
Mm.
För det kommer avgöra hur du känner och hur du då beter dig.
Så är det. Så är det. Och det här handlar ju också om, för att liksom falla tillbaka på det som du frågar, det handlar om ansvar.
Mm.
Jag tar ansvar för mina känslor och mina beteenden.
Ja.
Jag är jag. Jag är ju, som vi sa, en grundperson. Och jag gör olika saker.
Mm.
Det här betyder ju också att vi inte kan kalla, alltså ge tillskrivelser och etiketter. Du är. För jag är den jag är. Men jag kanske gör lite galna grejer.
Mm.
Men det betyder inte att jag är galen för det. Utan det är applicerbara saker som vi gör.
Här tycker jag är en väldigt viktig del när man pratar om ansvar. Dels är det 100% sant. Vi är ansvariga. Och då kan man ju tycka, men är inte det lite hårt? Men det spelar ingen roll om det är mjukt eller hårt. För det är ingen värdering i det, det är fakta.
Mm.
Jag kan vara ansvarig för hur jag tänker, känner, säger och gör.
Mm.
Du kan vara ansvarig för vad du tänker, känner, säger och gör. Sen har vi ett ansvar gentemot varandra, men inte för den andra.
Nej.
Så det är det ena. Men det som också är viktigt tycker jag när det kommer till ansvar, det är också att man behöver vara okej med att man är mänsklig och felbar. Alltså jag har förmågan att göra fel och göra misstag. För att bara för att jag har ansvar betyder inte att jag kommer att vara Gud över varenda tanke jag tänker, varenda känsla, varenda beteende, utan det också finns en... Inte att jag skyller ifrån mig, men bara att jag är också mänsklig. Jag kommer göra mina misstag.
Mm. Men det är ju att ta ansvar.
Ja, exakt.
Så att jag står för det. Jag står för det. Jag tar ansvar för det. Det betyder inte att jag inte kommer göra galna saker.
Nej.
Och inte att jag, som du säger, kommer göra misstag. För misstag är otroligt viktigt, och det vet vi ju också. Mm. Vi är försiktiga med att säga misslyckanden, men vi säger att vi gör misstag.
Ja.
Och det är så vi lär oss. Det är så vi får feedbacken som vi behöver för att få andra resultat också.
Exakt, exakt. Så där har vi grundantagande i NLP. Det finns inga misslyckanden, det finns bara feedback.
Just det.
För misslyckande är ju intressant ord. Jag missar att lyckas med någonting.
Mm.
Men vi pratar om misslyckande som om att det är en sak.
Mm.
Det är det som är...
Därför brukar jag brukar sträcka mig till misstag.
Ja.
Men jag säger inte misslyckande, jag säger att... När någon säger det, fan jag misslyckades med det här. Så jag, nej, du fick inte det önskade resultatet som du ville ha just då.
Exakt.
Och vad behöver vi göra då?
Mm.
Vi behöver göra på ett annat sätt.
Ja.
Vill du ha någonting som du inte har tidigare haft, behöver du göra någonting som du inte har gjort tidigare.
Just det. För det här är ju intressant då. Varför lyckas en del bättre och förändra sina beteenden? Och varför lyckas en del sämre? För det, vi har ju varit inne på ansvar, för det tror jag är en nyckelpunkt. Men om vi ändå ska gräva lite djupare i det, vad tror du är som är skillnaden som gör skillnaden där?
För första så är det ju, för att göra en beteendeförändring, vi kan börja där. Då behöver du ju vara medveten om problemet, om vi ska kalla det för det. Du behöver vara medveten om att du inte får de önskade resultaten. Då skapar du ju medvetande kring det. Sen behöver du ju börja göra.
Okay.
För att, så här, om jag ska vara ärlig, och jag jobbar ju inom sälj även när jag inte föreläser, och så här, skriva mål och to-do-lister i all ära, det kan vi göra till förbannelse, men gör vi inte, då sker det ingen förändring. Förändring ligger i görandet.
Ja.
Och där har olika personer har olika drivkraft. Vilket också är otroligt viktigt då, att vill du göra en beteendeförändring och inte kommer igång att göra det själv, att man faktiskt tar hjälp.
Ja.
Alltså antingen då av en coach eller vad det nu kan vara. Men du behöver bli medveten om det.
Mm.
Och det var därför jag var inne på att vi måste sluta ljuga för oss själva. Att allting är toppen.
Mm.
Och en bra övning vi kan göra, om vi inte tycker att vi lyckas eller får de resultaten vi vill ha, eller att alla är arga på mig. Sätt dig ner och skriv ner då. Skriv så här, vad vill jag ha för resultat? Och så skriver du vad du gör för stunden. Och så är det bara titta, tycker du att det här matchar? Får du det här resultatet? Du gör så här, du får det här. X och Y. Annars behöver du ändra på X för att få Y.
Just det.
Mm.
Så det är ju väldigt simpel formel. Men om man tänker, ansvar är ändå en viktig del här i det. Mm. Men jag tänker också, inom neurosomatik som jag jobbar, det är en gren inom NLP, finns en modell för förändring.
Mm.
Och det är egentligen beteendeförändring vi pratar om. Och den heter Axis of Change. Jag har ju fyra stycken parametrar som är som det här är forskat på hur människor naturligt gör förändringar. Alltså, vi pratar om så kallade vanliga människor, det vill säga inte folk som är psykiskt sjuka och sånt, utan
exakt, men, precis. Ja, mm.
Så och då börjar det alltid med motivation. Mm. Det vill säga en vilja. Jag behöver ha en vilja först och främst. Och viljan kan ju komma av att man är så trött på att få de här resultaten av omgivningen. Så det kan man vilja. Jag vill inte ha det här. Jag vet vad jag vill ifrån. Det här vill jag inte ha längre. Jag vill inte vara ha sån här stor mage. Så jag vill skifta min kost, till exempel. Eller jag vill inte att folk säger att jag är en jäkla skitsövel. Så jag får ändra hur jag kommunicerar med människor. Eller vad det nu kan vara. Så det kan vara från motivation. Och det andra är ju till motivation. Att jag vill till någonting. Mm. Jag vill hellre ha det här. Jag har det okej nu, men jag vill ändå ha det här. Det här är mycket bättre. Mm. Så någon motivation, helst båda om det där. Mm. Men än så länge har vi inte gjort en beteendeförändring. Du var inne på, vi behöver ju också göra.
Just det.
Ja. Vilja är ju grunden. Mm. Om jag inte vill så kommer inte någonting hända.
Nej.
Och nästa steg är ju beslut. Då behöver jag fatta ett beslut om jag ska en förändra. Mm. Okej. Okay. Och en del har ju lätt att fatta beslut. Mm. En del fattar beslut lite för snabbt. Och en del ska övertänka, det kommer aldrig till ett beslut.
Exakt.
Så att de tänker, ja men det vore för trevligt, men det där tar jag sen. Mm. Så egentligen ska jag säga att ha färdigheten om att motivera dig själv och fatta beslut i grunden. Mm. Och sen kommer görandet. För det finns ju folk som vill och fattar till med beslut, men de gör det ändå inte.
Nej, så är det.
Det händer inte ett jäkla skit. Det.
Så det ligger i görandet. Ja. Och det är roligt det här med från motivation till motivation. Jag brukar ta som ett exempel att skillnaden, och man behöver båda två också, från motivationen, den ligger i att om jag tar en dynamitgubbe och tänder eld på den och kastar vid dina fötter, ja, då tänker du direkt, jag måste fan ta mig härifrån. Det är ju från motivation. Ja. Men var ska du sen då?
Ja.
Var ska du sen?
Exakt.
Och så här, du vet, till exempel, då, jag vill inte se ut så här. Jag vet hur jag inte vill se ut i min kropp. Mm. Men var ska du till? Hur vill du se ut? Och där kommer ju också den här målsättningen in. Så här, okay, du vet vad du ska bort ifrån, men du ska ju också till någonting.
Mm. Precis. När det gäller bara kortsiktigt, då kan det räcka med gott och väl med från motivation. Om det är bara något jag ska väldigt kortsiktigt.
Ta dig utifrån ett brinnande hus.
Ja, exakt. Ja,
du ska bara ut på gatan för att överleva.
Exakt.
Men sen, var ska du sova?
Med långsiktig förändring, någon som oftast kräver lite, bygga en ny vana, då behöver du helst både och, men framförallt till motivationen. Mm. Så jag vet vart jag ska. Problemet med från motivation är att den funkar bara så länge det är smärtsamt.
Så är det.
Så jag hade ju, inte nu, men för många år sedan hade jag bara från motivation kring träning. Mm. Det gjorde att när jag hade gått upp lite extra kilo, då var jag så fan, jag vill inte ha de här extra kilo. Nu vill jag gå ner dem. Okay. Så jag började träna, åt mindre godis och så vidare. Så tog hand om mig själv bättre. Tills jag hade gått ner där kände jag den smärtan, eller obehaget, eller kallar vad du vill, var borta. Då gick jag tillbaka till gamla vanliga, åt mer godis, träna mindre igen och så vidare.
Såklart. Ja. Såklart.
Så blir det med bara
du är nöjd. Du har ju, nu gör jag sådana här citationstecken för er som inte ser. Men du har ju nått ditt mål. Ja. Det enda målet du satte var att du skulle därifrån.
Ja, exakt.
Och när du har nått det målet, fan gör vi då? Ja. Då är vi nöjda.
Så det jag gör med träning nu är att se till, för det första en träningsform jag tycker är kul, där jag sätter mål inom det. Så jag tränar i självförsvar. Mm. Tycker jag är så jäkla roligt. Och det är givande, det är smärtsamt rent fysiskt, men det är så underbart rent
skönt att få lite stryk ibland.
Ja, men lite så
att det får känna att man lever.
Men och innan jag gjorde det, jag höll på med klättring, och det var också något som jag tycker är väldigt kul. Mm. Så att, där har jag en naturlig tillmotivation.
Just det.
Så att där är, jag tror att det är, och en del, de gillar tillmotivation, gå på gymmet, de ser musklerna växa, det är en tillräcklig tillmotivation för någon annan. För mig räcker inte det. Jag behöver ha något egenvärde och själva aktiviteten för att det ska funka för mig.
Just det. Och det här är viktigt. Alltså vi har ju gått igenom en av grundpelarna i en beteendeförändring. Det är görandet. Det är vi ju överens om. Mm. Men vi behöver också veta att en annan grundkomponent, det är vi ska inte sluta med något, utan vi ska börja med någonting.
Just det. Utveckla gärna det.
Så här då. Om du ska göra en beteendeförändring, vi säger att du får resultatet att alla människor är arga på dig, eller uppfattar dig som otrevlig. Och då tänker du direkt, okej, jag måste sluta spotta på dem varje gång jag ser dem. Det är ju ganska rimligt,
ja.
Eller hur?
Ja, ja, ja.
Men om du bara slutar med någonting, ja. Då kan du inte skapa något. Ingenting kan skapas i vakuum.
Mm.
Utan du måste ersätta det med någonting.
Ja,
det är
ja. Det
som är grejen. Vi ska switcha.
Just det.
Så att fokusera på vad du ska börja med, inte vad du ska sluta med.
Mm.
Och det här gäller allt. Om du ska sluta röka nu använder jag, du sa emot mig själv, men om du ska bli rökfri, då ska du ju fokusera på att vara en människa som har en hälsosam livsstil där rökning inte ingår.
Ja.
Inte att du ska fokusera på att sluta röka.
Men här är en bit, när du säger livsstil,
för
det tror jag är en nyckel många missar.
Mm.
För jag slutade äta godis för 2 år sedan.
Ja, men blev du en person som levde ett liv där godis inte ingår?
Och det är det här, för jag har försökt sluta röka nu, det har jag aldrig på mig. Sluta äta godis.
Du kanske ska börja då. Det är ju en förändring i alla fall. Exakt. Det var lite kul.
Nej, men jag har försökt sluta äta godis innan det.
Ja.
Och då hade jag så här, men nu ska jag sluta äta. Ja, nu satte jag mål för det. Och det funkade inte.
Nej.
Det funkade några månader.
Mm.
Nu har jag inte ätit en enda godisbit på 2 år. Och det som är... Nu är det inga problem, nu är det ju bara vana.
Just det.
Så nu är jag ju den här personen och har den livsstilen.
Mm.
Men det var det som var nyckeln. Att jag skapade en livsstil där godis inte är närvarande. Där faktiskt har annat istället. Så jag började på att ersätta. Jag ersatte med frukt i början. Nu äter jag inte ens frukt längre, men då gjorde jag det. Så att, Jag tänker så här, om jag återgår till den här Axis of Change-modellerna.
Mm.
Så motivation, beslut. Nästa del är att skapa det inre för att få förändringen att funka. Och du var inne på identitet.
Just det.
Så det jag gjorde var, vem behöver jag vara för att vara godisfri?
Exakt.
Och då en identitet som kom var så här, jag behöver vara en person som inte äter godis.
Mm.
Och jag ska beklara det, vet. Ibland möter man ju som person, är jag en person, jag äter inte godis. Vet, en del säger så. Tänker, en sån behöver jag vara. Jag är en person som bara avstår från det. Mm. Och den tidigare identiteten jag hade var att jag var en gottegris. Jag hade hört så mycket när jag var barn.
Ja, exakt.
Jag är en gottegris, jag älskar godis. Karaktär. Ja. Och sen skiftade det också så här, från jag älskar godis till jag tycker godis smakar gott.
Okej. Okay.
Det är en skillnad på jag älskar i mycket mer laddning, mening, än jag tycker det smakar gott.
En snygg, förtäckt variant av det.
Ja. För smakar gott, då är det mer bara, okej, det är mer smaklökar.
Ja.
Det är som så här, det är klart att socker smakar gott för de flesta.
Ja,
det är inga konstigheter.
Nej.
Men istället för att säga jag älskar godis, så jag ändrar till det. Och nu har jag inte ätit godis på 2 år.
Nej.
Det är till och med 2 år och 1 månad.
Grattis.
Ja, tack.
Då applåderar vi här i studion.
Ja, ja. Mm. Nej, men apropå beteendeförändring.
Ja. Och det här som är så fint, om vi återgår till den här modellen med lampan och glödlampan och lampskärmarna som vi kan byta. Jag vet inte hur du gör när du undervisar, men när jag har föreläsningar, det är väldigt lätt att ta till modellen att jämföra oss med en dator.
Och
det kan låta lite klyschigt, men det är en jävligt bra modell att använda. Så om vi ser att våran kropp eller vårat psyke eller hela vårt system, kropp och sinne är ju ett som vi har lärt oss. Det du gör med hjärnan påverkar kroppen, det du gör med kroppen påverkar hjärnan.
Exakt.
Och om du ser som det att det är en dator och våra beteenden är programmen vi kör helt enkelt.
Just det.
Det betyder att datorn har ju alltid samma kapacitet. Den har samma RAM-inne, den har samma hårddisk och den har samma, vad fan det nu är, jag kan inte, fläktar kanske, eller vad det nu kan vara.
Just det.
Det betyder att RAM-innet är ju arbetsminnet då. Det är säkert vår frontallob då. Och hårddisken är minnet då och sådär. Det betyder ju att du kan ta ut gamla program och du kan installera nya program.
Ja.
Du kan också uppdatera program. Och du kan... tweaka programmen. Och om vi ser att de här programmen är våra beteenden, så är det ju applicerbart.
Ja.
Det är det som är så fint. Och det jag menar är så här att bara för att jag gör så är jag inte. Men
Nej. Däremot
kan vi också leka med identiteterna.
Ja.
För de är applicerbara. Det är bara att titta på en tonåring som har identitetskris, eller en 40-åring,
ja,
man oftast, enligt statistik.
Förlorar sitt jobb till exempel.
och får en identitetskris. Mm. Nu ska jag bli MC-knutte, jag ska bli präst, jag ska bli reggae-fantast. Mm. Heter det inte, vad heter det, man ska bli rastafari. Ja. Reggae-fantast, nu låter jag som min mormor när jag pratar. Vad fan är reggae-fantast?
Ja, det var nytt för mig.
Och man vet, jag hade jättemycket kompisar när jag hade en polare. Ena dagen då var han Oasis brittpoppare, så hade han trenchcoat och runda glasögon.
Okay.
Sen andra dagen då hade han dreads, och sen så skulle han bli präst.
Okay.
Och allt det här är ju att vi provar olika identiteter. Just och det. De här identiteterna applicerar vi för att få ett resultat också.
Ja.
Oftast är det bekräftelse.
Aj,
för
aj,
att vi vill se hur omvärlden reagerar på oss. Och ofta våra föräldrar också, för vi vill gärna provocera. Men vi är fortfarande samma person på insidan.
Aj, aj, aj.
Samma snälla, gulliga, rara Robban. Det är bara det att jag har kajalpenna och färgar håret blått. Så att det är det jag menar. Det är bara, det applicerar bara identiteterna.
Aj,
och persona som man vill prata om.
Men alltså, det där är en nyckeldel, för det kan jag tycka, många tänker beteendeförändring, alltså vanliga människor som inte kanske nördat in det som vi har gjort, så tänker mycket på att man ändrar just bara det yttre beteendet. Jag menar, rökare, ja men okej, nu slänger ciggen så köper jag nikotintuggummi eller någon sån här plåster eller vad, jag vet inte vad som är vanligt, vad trenden säger nu, men det var ju vanligt.
Säkert
för
någon spray eller något,
ja, men,
jag har ingen aning heller.
Något sånt. Så att det är så här, som jag, om jag hade slutat äta godis bakom, men jag ska ersätta bara med frukt, då hade det varit yttre. Och det är också en viktig del att klargöra det yttre. Okej, det jag gör det skiftet, det ändrar till den. Men det är det inre. Och det här vi jobbar mycket med NLP, att det är mindset.
Vad är det?
What you set your mind. Alltså det är det som blir, alltså, programvaran.
Exakt.
Om vi tar den metaforen. För om jag inte gör det, jag kan ju en förändring ändå.
Mm.
Men det kräver för det första mycket mer disciplin, större ansträngning, än om jag faktiskt gör skiftet på insidan först. Mm. Och sen så lever jag ut det inre, så jag lever inifrån och ut.
Så är det.
Det är lite klyschigt att säga det, men det är faktiskt
Vi kommer dra massa klyschor här idag.
Ja.
Det är så, det börjar ju på insidan.
Ja.
Jag kan ju inte säga till dig att ändra beteende.
Nej.
Utan du behöver rannsaka dig själv och du behöver vara totalt jävla ärlig. Och här kan vi också halka in på, vi pratade tidigare om att du sa att man kommer halvvägs och sen så tappar man motivationen.
Ja, ja.
Och pratar man till exempel 12-stegsprogrammet, jättebra exempel på det här. Och för er som inte vet det, så är 12-stegsprogrammet ett program man kan gå om man har missbrukar personlighet eller missbrukar sjukdomen, som vi kallar det för, beroendesjukdomen. Och det går ut på att man gör en beteendeförändring i princip. Du erkänner missbruket, i det här fallet för dig själv. Sen kapitulerar du totalt. Det vill säga du tillåter dig att kapitulera för det här beteendet, om vi kallar det för det. Sen rannsakar man. Sen lämnar man över och man gör olika steg då. Och halvväg så börjar det gå ganska bra också. Man börjar må bättre, man får bättre tankar, folk börjar tycka att man är duktig, och där lägger vi av också.
Okej.
Så att här gäller det också att hitta den här tillmotivationen. Och här kommer målsättningen in igen. Målsättning kombinerat med görandet i toppen. För sätter du ett mål och inte har en plan eller görande, då är det bara en dröm.
Ja, exakt.
Och drömma ska vi göra, det tycker jag är toppen. Men det leder ingenstans.
Nej, men precis. Och det är faktiskt det som är definitionen av självförverkligande. För det är ju något jag sett mig in i, självförverkligande psykologi.
Exakt.
Som Abraham Maslow bland annat är fadern av.
Och det är ju den som vi tillämpar mest.
Ja,
det är behovspsykologin, liksom. Den moderna psykologin.
Ja, exakt, NLP kommer därifrån. Det är inte alla som vet om det. Vi kommer från den och kognitiva. Och bara lite kort, ni som undrar vem Maslow är, behovspyramiden, behovstrappan är jag mest känd för. Så. Men självförverkligande handlar om att jag förverkligar det inom mig själv. Det vill säga att jag omsätter mina drömmar i handling.
Just.
Det är ju det som är definitionen av självförverkligande. Och det som också kommer av det är ju passion. Det kommer komma mer flow. Du kommer få dessutom mycket mer resultat du vill ha. Allt kommer inte vara perfekt, för det är sällan livet är perfekt. Men mycket kommer vara mycket bättre. Och du kommer få en inifrån utbelöning. En meningsfullhet. Så den bästa beteendeförändringen enligt mig, det är det som är i linje med ens visioner, med ens drömmar, med ens äkta jag, som vi varit inne på.
Ja, absolut. Det är ju resultaten du vill ha.
Ja.
Matchar det, helt enkelt.
Exakt.
Och jag tänkte på också, vem är jag att sitta här och berätta om de här sakerna? Och det är ju också inte nog med att jag har pluggat de här sakerna och utbildat i dem, men jag har ju faktiskt gjort det själv. Så jag vet ju att det fungerar.
Mm.
Jag hade ju tidigare i mitt liv när jag var yngre ett beteende som var väldigt skadligt för mig själv och min omgivning. Och vilket ledde till att jag råkade väldigt, väldigt illa ut 2005.
Okay.
Och där och då så tog jag beslutet att jag måste sluta med det som jag gör.
Mm.
Så jag sökte hjälpen och så att säga, gjorde mig av med de lasterna jag hade och har inte haft dem på 20 år.
Mm.
Och sen har jag under hela liksom, den tiden ändå fått, fan, jag har inte riktigt fått de resultaten jag vill ha. Och jag började plugga, jag pluggade NLP, jag pluggade hypnos, beteendeterapi, coaching. Mm. Och sugit med allt man kan tänka sig. Tills för något år sedan bara, så kom jag på det, men vänta lite nu. Alla de här balla grejerna jag har läst, allting jag har utbildat mig, allting jag har lärt andra. Mm. Jag har ju stått och föreläst och haft utbildningar. Jag har inte gjort det själv.
Okay.
Fullt ut. Jag slutade med en last. Men beteendet var fortfarande kvar.
Okay.
Vilket betyder att jag får fortfarande samma resultat där folk är besvikna, jag sårar människor, jag har ett undvikande beteende.
Okay.
Kanske du vet, ta till lögner. För att det var det beteendet jag hade invant. Mm. Tills jag kom på just fan. De här lasterna, det var ju bara en komponent.
Ah,
jag måste ju åt den här beteendet. Och då började jag mecka med det här igen.
Wow.
Och jag hade ju resurserna. Och det har vi alla. Vi behöver ju bara hjälp med att plocka fram dem såklart. Men nu hade jag ju faktiskt resurserna i form av läroböcker, om vi ska vara så.
Ja, just det.
Och så började jag titta på, okej, okay, vad får jag för resultat?
Mm.
Okej, okay, vill jag ha dem? Nej. Okej, okay, då tittar vi på triggersen. När jag fick det här oönskade resultatet, vad hände precis innan?
Mm.
Vad hade jag för beteende som triggade det här resultatet?
Ja. Ja. Jag kommer in på hur det är jättebra.
Yes. Mm. Och då kikade jag på det och tänkte, nej okej, okay, den här triggern den vill jag inte ha. Då tog jag bort den och så började laborera med formen. Om jag byter ut, om vi ska prata metaforiskt, om jag går till vänster istället för höger, vad händer då? Okej, okay, coolt, vad häftigt. Men om jag backar två steg tillbaka och snurrar runt en piruett, vad får jag för resultat då?
Ja.
Och så håller jag på att tweaka tills jag började få rätt resultat. Och stämma av med omgivningen och så också. För mycket hängde ju på min partner just då för något år sedan också.
Mm.
Och stämma av så här, okej, okay, reagerar hon och agerar så som jag önskar att hon ska reagera och agera på mitt beteende?
Så hade det som en check?
Ja, det ledde som en check. Inte att jag höll henne ansvarig för någonting.
Nej.
Det blir ju en automatisk check. Mm. Utan återigen, ansvaret ligger hos mig.
Mm.
Jag började titta på mina vänner som jag hade svikit en del. Börja titta på familj och sånt där och säga, ja men okej, men nu har jag chansen att få ett annat resultat. Och det har jag jobbat med sedan dess också.
Okay.
Så det är otroligt kraftfullt.
Ja.
Det är otroligt kraftfullt.
Wow,
ja.
Snyggt jobbat.
Ja, tack. Tackar. Ja. Och jag tänker också så här att är man en högfunktionell person som vi kallar oss för. Mm. Alltså vi säger så här, vi pratar ju om som diagnoser och sånt där kanske, men du nämnde psykisk sjuka och så.
Mm.
Men om vi pratar om en människa som klarar av att gå upp på morgonen och duscha och gå till jobbet, då klarar vi också av att ta den hjälpen vi behöver.
Ja.
För att vi pratar om motivation, klarar man inte av att göra förändringen eller göra görandet själv, då klarar man fan av att be om hjälp i alla fall.
Ja.
Och där finns det hjälp att få.
Och jag ska göra så att be om hjälp är bra även om jag kan själv. Ja. Så är det inte dumt att, alltså jag vet ingen person som blir framgångsrik i det här livet på helt egen hand.
Nej.
Känner du någon?
Nej, ingen.
Jag har inte träffat någon som känner någon heller.
Nej.
Så jag tycker det är, så be om hjälp, det är faktiskt ett, om man har svårt med det beteendet, så är det en beteendeförändring jag rekommenderar. Mm. Att börja öva. För att grejen är att folk gillar att hjälpa dessutom.
Ja men gud, vi är ju fan flockdjur. Mm. Vi vill hjälpas åt.
Och för mig är det så här, om jag aldrig skulle be om hjälp,
ja,
men jag hjälper andra men jag vet inte om hjälp själv, då förvägrar jag andra möjligheten att få ge det tillbaka till mig.
Ja, just det. Ja, precis.
Det är så här, hur schysst är det?
Ja. Ja. Och har man problem med att just att man kallar det be om hjälp, kallar det för någonting annat då?
Ja, ja.
Ser det som att du nyttjar resurser i din omgivning i så fall, om du tycker det, om du har lite mer narcissistiska drag, tänkte jag säga, då kan du så här, kalla det för utnyttja.
Så lyssna på podden, om du är narcissist, gör så här.
Gör så här. Töm alla andra på energi tills du är klar. Nej, men absolut.
Det är skillnad på nyttja och utnyttja.
Absolut,
på det,
nyttja de resurser du har omkring dig.
Ja.
Det är så vi lyckas. Och det är så också framgångsrika människor lyckas. Det är därför man ingår i liksom nätverk och olika businessnätverk och sånt där. Man tar hjälp av varandra.
Och som du sa, vi är flockdjur.
Ja.
Vi kommer inte ifrån. Vi lever i västvärlden väldigt individualistiskt, och det finns massa fördelar med det. Jag lever hellre ett individualistiskt land än ett kollektivistiskt.
Mm.
Men ibland så glömmer vi bort att faktiskt vi behöver varandra.
Ja, gud ja.
För det behöver vi hela tiden, vi tänker bara inte på det. Om jag går till ICA och handlar, ja, hur många människor inte ser till att det finns mat jag kan handla där?
Ja, såklart.
Ja.
Det är det är bara att applicera gamla historiska saker på moderna saker. Det där är ju metafor för att någon har varit ute och samlat nötter och bär.
Ja, exakt.
och lagt dem i samma hydda som alla andra.
Precis, så idag behöver vi inte gå ut och jaga själv.
Nej, för nu kommer hon att köra en lastbil hit istället. Så att, och det där är otroligt viktigt. Och det jag tänkte komma till är också att om man har knepiga diagnoser, eller om man, som du var inne på, psykisk ohälsa, då behöver man ju hjälp på ett annat sätt också.
Sure.
Och till slut kanske då, om du inte klarar av saker, så finns det ju rena assistenter att få.
Ja.
Men det vi pratar om här idag är ju också människor som faktiskt klarar av sin vardag.
Ja.
Och då har du inga ursäkter.
Nej.
För att göra den här förändringen.
Men det är som du säger, även om man har psykisk ohälsa så kan man ju ändå förändra det. Men du behöver ju sagt oftast en annan typ av hjälp.
Ja, men där behöver du någonting externt som gör dig uppmärksam på det.
Ja, exakt.
För att du kan ju vara så pass sjuk så att du inte vet om det.
Exakt.
Och den här principen vi pratar om idag bygger på medvetenhet.
Ja.
Så att går du runt och liksom kanske har en psykos eller vad det nu kan vara, då blir det lite knepigt.
Nej, jag vill ta den.
Men där får ju faktiskt, där har vi att samhället får ta sitt ansvar istället runt
exakt.
Omkring.
Ja.
För där kan man inte säga fan, nu får du ta lite ansvar för att du lever i en fantasivärld liksom.
Men då pratar vi den nivån av psykisk ohälsa. Men jag tänker, om man lättar psykisk ohälsa, då kanske inte behöver, då är det inte en psykos.
Nej, precis. Och där är samma sak där. Så länge man är kapabel att be om hjälp, så får man ta ansvar om man ber om hjälp.
Och varför förtydliga, nu vet jag inte för dig Robert, jag själv är ju utbildad på att hjälpa människor som har en psykisk hälsa. Och det vill säga inte någon svårare i alla fall psykisk ohälsa. Jag kan göra viss terapiarbete, det kan jag. Men jag gör inte det med folk som har neuros eller särskilt inte psykos. Men även har starkare depression och sånt. Det gör jag inte in på. Då brukar jag referera till en terapeut. För jag är coach och utbildare. Så att terapeuten och coachen, de gör liknande saker ibland. Men de har helt olika roller.
Ja, och där är jag håller helt med dig där. Och jag är väldigt tydlig med det också. Jag är varken psykolog eller ens samtalsterapeut.
Mm.
Utan jag arbetar som coach och jag arbetar som utbildare och föreläsare.
Mm.
Och har man djupa trauman eller jättepsykiskt, då är det inte mig man ska komma till.
Nej.
Utan då behöver du kanske vara antingen hos en psykolog eller en terapeut.
Ja.
Eller inom vården på något
eller
sätt.
Vården,
det är inte mitt jobb.
Nej.
Utan jag coachar ju och undervisar myndiga människor som har tillräckligt hälsa för att ta ansvar för sitt liv.
Ja, men precis.
och råda över sina egna beslut, om vi säger så.
Ja.
Och så det är viktigt att förtydliga.
Ja, men verkligen. Men om vi ändå ska vara så här, prata om beteendeförändring här, så tänker jag att jag delar lite sårbart om en stor förändring jag själv gjorde 2015.
Spännande, berätta.
Så, apropå att få vara mänsklig och felbar.
Ja.
För då hade jag hållit på med NLP och sånt, det började med 2008, utbildade mig 2009 och jobbat med det till och från sedan dess. Och 2015 så lämnade min exfru mig,
okay,
som jag också har två barn med. Och vi bodde i Stockholm, Och hon flyttade till västkusten, så jag är ofta ner och träffar mina barn där. För att jag hade aggressionssvårigheter.
Okay.
Och inte att jag slog, som bara för att någon undrar, nej, jag har inte slagit någon. Jag är bara på kampsporten.
Ja, precis.
Nej, men jag var verbalt aggressiv. Så jag hade ilskesvårigheter. Och för här kommer in på beteendeförändring, emotionell intelligens. Jag hade väldigt svårt att hantera ilska. Jag hade två responser. Jag hade två alternativ att hantera ilska. När jag upplevde att någon gick över en gräns, så antingen så tryckte jag in ilskan och gjorde ingenting. Det var min strategi med människor som inte kände mig så väl. Så, men med de absolut närmast närstående, då tryckte jag också in den visserligen. Men sen kom det ut i bara raseri. Att jag skrek med väldigt mycket hög volym hos mig då. När jag blev arg. Och när jag inte var arg, då var jag jätteskön. Liksom, eller, så så att det var på den gränsen att hon, eller det var till den nivån. För jag, apropå, ljög för mig själv. Jag tog inte ansvar för det, för jag förstod inte att det här var ett problem. För innan jag hade barn och innan ihop med henne, så hade det inte varit stort problem. Då kanske jag fick så här 2-3 raseriuppbrott om året på någon. Min bror eller vet så här. Så jag tänkte inte att det var något problem. Men så här blev det veckovis. Så att det blev kanske 2-3 gånger i veckan. Kunde bli när det var som värst i lite perioder då, såklart. Så att den, och så jag tog inte ansvaret, så att hon var tvungen att lämna mig för att jag insåg vad fan har jag på mig. Och apropå från motivation, där var motivationen extremt hög att sluta med det här beteendet. Och så jag gick den, jag var ganska plågad i några månader där. Och jag har en god vän som hjälpte mig. Han är apropå psykiater.
Ja, naturligt.
Men han är också NLP-coach. Ja. Så väldigt duktig. Jag ska med honom på poddavsnittet också. Så han fick mig inse också. Hjälpte mig till motivationen. För att det var ju inte bara att jag ska sluta skrika och gorma på närstående när jag var arg. Utan det handlade också om att i mitt fall att kunna bli vän med ilska. Och att bli vän med att vara okej med att sätta gränser. För det var inte jag okej med.
Okay.
Så att när jag blev arg. Så det första jag gjorde var. Eller det absolut första jag gjorde var att fatta ett beslut. Att jag skulle bli den bästa pappan jag någonsin skulle kunna bli. Det var absolut där var. Men efter det var det att jag gav mig själv tillåtelse för att känna ilska. Jätteviktigt. Att det är okej att vara arg. För det var inte okej för mig att vara arg innan. Enligt mig själv. Det var ju det som gjorde att jag tryckte in den. Och sen min närstående kom ut. I okontroll... Eller, inte okontroll... Men i princip okontrollerat, verbalt sett. Så att det är också en viktig del, tycker jag, i beteendeförändring. Att man har en viss emotionell intelligens. Att tillåta alla sina känslor.
Ja, så är det ju.
Ja. I mitt fall var det ilska, men det kan ju vara samma med sorg. Kan vara med rädsla eller vad det kan handla om. För om jag låter en känsla styra mig, då är det jäkligt svårt att göra förändring. Det är svårt att ta ansvar också. Så att det är... Så om någon går så här, det är lätt för dem att säga att bara förändra och gå så. Nej, men både du delar precis sen och jag. Det har också gjort våra misstag.
Ja, gud.
Och vi har gjort saker rätt.
Jag har ett segment i en av mina föreläsningar som heter Skrik och gapapappan.
Okej.
Okay. Som är samma sak där. Att jag var väldigt explosiv och gapig. Det är precis det som du beskriver. Aldrig våldsam eller så. Men just kanske för 10 år sedan. Och så skrek och gapade. Och det, låg högt i stress.
Ah,
så.
Ja, ja.
Och kunde skrika åt min flickvän som jag hade då. Och så också. Och det har jag också tränat bort. För det går ju att träna på våra beteenden.
Ja.
Och det går att träna på att vara arg. Då blir du skitduktig på det.
Ja.
Du kan också träna på att vara ledsen. Då blir du slutdeprimerad.
Ja.
Det vi tränar på blir vi bättre på.
Just det.
Så att vi kan ju träna på att vara sopiga. Men vi kan också träna på att vara bra. Och där väljer vi också. Och där pratar vi om att trampa upp stigar mellan synapser. Eller vad vi nu kan dra för liksom paralleller. Men, så det går att träna bort. Och jag har gjort det. Och du har ju också gjort det. Ja. Så att vi vet att det går.
Jag har inte fått ett enda utbrott sedan 2015.
Det är så?
Ja. Inte en enda gång.
Nej. Och vad beror det på då? Rent konkret nu då?
Alltså det är så att jag tog ansvar, fattade beslutet, den var väldigt stark. Och sen att jag tog hjälp var en stor faktor i det. Men sen att jag i det här fallet var att tillåta min ilska. För att efter det har varit överlag ganska bra på att sätta gränser. Så sätta gränser när jag är småarg. Jag behöver inte vänta tills jag är svinförbannad och vara så jäkla arg så jag liksom kokar. Utan så här, om jag upplever, jag kan sätta, så här, det där var inte okej. Eller när du gör så känner jag det här. Och ta en diskussion med särskilt närstående. Då.
Just det.
Sen dess har det inte varit problem. Och blivit så mycket bättre pappa. Och det som är glad, särskilt Elsa dottern som fick mest erfara. Min iskebror, den yngsta var bara ett halvår när vi skilde oss, ex-fruna. Så också att en motivation var att jag ville visa henne att det går att förändra sånt beteende. Mm. Så att hon kan få en manlig förebild som för, ja, troligtvis är de hetero, eller jag får den uppfattningen. Så om man ska träffa en pojkvän en dag, för de var fyra när vi skilde oss då, fyra år då. Då vill hon se att jag ska vara en vision som är vettig, sund och som kan förändra sånt beteende. Så att hon får det. Så att hon har inga, vad jag har fått någon indikation på, eller någon annan, att hon har något problem med att jag hade de beteende förut. Har hon inte problem idag? Vi till och med så vi kan sitta och skoja om det.
Okej.
Okay. Idag är hon ju snart 15 nu.
Ja. Så, ja. Vad skönt, vad fint att höra.
Ja.
Otroligt, du är stark.
Tack. Så, och det börjar ju med, som du säger, sluta ljug för dig själv.
Ja, oh, gud, ja. Herregud, sluta ljug för dig själv och sluta skylla ifrån dig.
Ja.
Så du kan skylla på allt möjligt, alla omständigheter, busschauffören, inte fan vet jag. Men du kan bara ändra på dig själv och ta ansvar för din egen sak. Och en viktig komponent i en beteendeförändring också, vill jag säga. Du kan göra saker på två sätt. Också lära dig saker på två sätt. Jag brukar prata om explosion eller repetition.
Mm.
Och det är också så trauman sätter sig, tyvärr.
Just det.
Antingen är man med om en sak som är så kraftfull och så, som du blir så påverkad av att den sätter sig direkt.
Ah.
Det vill säga som ett trauma. Du upplever en olycka till exempel.
Mm.
Eller så är det någonting som pågår över tid.
Just det.
Tyvärr övergrepp då, om vi ska säga sådana saker.
Och toxiska relationer.
Ja, eller mobbing eller sådana saker. Det blir ju också trauman med det. Och på samma sätt kan vi jobba med att göra en förändring.
Mm.
För vissa personer så funkar det inte att göra hela förändringen direkt.
Mm.
För då får vi lite bråttom. Och då gör vi allt. Då köper vi träningskläderna, vi springer i varenda jävla trappa, vi cyklar till jobbet, men då kommer vi också sluta efter 3 månader.
Ja, exakt.
Och aldrig mer titta på den jävla cykeln. Ja. Så att det finns 2 olika tekniker. Den ena är, gör det direkt.
Ja.
All förändring gör ju lite ont.
Mm.
Det ska kännas, annars har vi inte gjort rätt.
Ja.
All förändring kostar alltid någonting.
Just det.
Det kostar tid, energi, pengar. Mm. Sömn kanske till och med.
Där har vi NLP när man coachar så här. Okej, vad kommer du vinna av att göra det här?
Just det.
Vad kommer du förlora av att göra det här?
Ja. För det kostar alltid någonting.
Ja.
Så är det. Och det kanske kostar, om du vill bli en bättre människa, göra en beteendeförändring och börja få bättre resultat, kanske du till och med får offra vissa vänner.
Ja.
Eller göra slut med din partner. Men den andra tekniken då, antingen gör du det här explosivt, att du gör det direkt. Aj, som fan vad ont det gjorde, men jag klarar det. Eller så kör man ju atomic habits, alltså att du kör små förändringar över tid ger bestående resultat.
Ja.
Och du behöver inte ha bråttom.
Lilla segers kraft.
Exakt så. Ja. Det kan ju börja med att du så här, det här låter ju också löjligt, men börja borsta tänderna med andra handen till exempel. Ja. För då börjar du direkt, och börjar hjärnan så här, okej, vad är det som händer nu?
Mm.
Nu händer det någonting. Nu vill jag skicka ut andra resultat.
Mm.
Och det funkar det också. Det beror på hur risigt till du ligger, skulle jag vilja säga.
Ja.
För ibland så krävs det en snabb förändring också.
Absolut. Jag brukar säga ett citat av mig då.
Mm.
Jag säger så här. Ta det lugnt, för du har hela livet på dig.
Mm.
Starta idag, för du har inte hela livet på dig.
Så är det. Så är det.
Mm.
Det är väldigt bra. Och då kan man ju dra in nästa klyscha. Det är aldrig för sent att starta.
Exakt.
Heller. Och för er som sitter här och tänker nu att ni ska börja träna, för det är 70% av er som lyssnar här nu som har det som mål. Skippa alla jävla ursäkter.
Ja.
Säg inte så här, jag ska börja på måndag. Varför då? Börja imorgon.
Mm.
Och så här, vad kan jag göra idag för att komma ett steg närmare målet då? Jo, du kan köpa ett gymkort. Du kan köpa ett par dojer, du kan börja ta trapporna. Men du kan alltid göra någonting för att börja göra din förändring.
Ja.
Och vi lever i en digital värld där du kan köpa gymkort mitt i natten. Du kan, inte fan vet jag, gå på ett nattöppna gym. Nu pratar vi träning i och för sig, men du kan göra massa andra saker. Jag ska börja plugga, absolut. Du kan göra hela nätterna också.
Mm.
Så att du kan börja göra din förändring idag. Men klura ut vad du kommer göra annorlunda idag.
Och jag vill också, vad kan jag annorlunda idag? Och sen ha ett mer varför, apropå motivation.
Ja, det har du inget varför så kan du gärna skita det.
Om jag ska gå in på hur vi ändrar beteende. Det 95% gör som inte lyckas bli framgångsrika. Det är klart att vi ändrar vissa beteenden. Men det är att tänka om vad och sen gå in på hur.
Mm.
Det är för tidigt att fundera på hur.
Mm.
Vad vill jag uppnå? Vad vill jag ifrån? Vad vill jag uppnå? Varför vill jag uppnå det här? Varför ska jag göra den här förändringen? Och låt det stanna i varför, för den som har tillräckligt stort varför kan hantera alla hur.
Mm.
Och när du har starkt varför, då fattar du beslut och där börjar du agera. Och där är du inne på det, så här, vad börjar du göra redan nu?
Mm.
Och för där kommer ju, sen kan du skapa handlingsplan om du vill, bero på hur komplex förändringen är.
Ja, men precis, man kan ju skriva liksom, använda Excel om man vill, liksom. Men det beror på hur man är som person.
Alltså. Precis, men just, för vi ändå går in på, också ge ett hur. Vi har gett lite hur innan, men att inte fastna för mycket i ditt hur i början. Vad vill du förändra? Varför du vill förändra det? Och sen fattar du ett beslut. Och sen funderar du på huret.
Ja, och sen börja göra.
Ja, exakt. Och börja
göra.
Och det kommer på huret.
Släpp appen. Uppdateringarna kommer sen.
Ja,
bara precis. Du börjar göra det.
Ja.
Så får du liksom tweaka och fixa sen. Men exakt. Kom igång. Och det här är ganska roligt också. Du säger varför och för vem.
Ja.
Ditt beteende, din förändring du gjorde 2015. Ja. För vem skull gjorde du det?
Först var det för mina barn. Det var det första. Och det är för mitt ansvar som pappa.
Ja, så är det. Och det är ganska ohotat. Men...
Ja, men precis. Så det började där. Och sen märkte jag ganska fort när jag också tog hjälp att det var ju lika mycket för mig.
Ja.
Och för mina relationer, för mitt liv. För att det var ju då jag upptäckte att jag var en pushover bland folk som inte kände mig så nära. Så folk kunde köra över mig för att jag hade inte tillåtelse att känna ilska.
Just
det. Så jag upptäckte att det är okej att vara arg, det är okej att sätta gränser. Och gentemot mina nära, jag kan ju sätta det på respektfulla sätt. Så jag la faktiskt lugn på min ilska. Och idag jag älskar ilska. Alltså inte att jag kunde inte argheten, men det vill jag inte vara. Men bara så att ilska är en fantastisk känsla. Precis som sorg, precis som rädsla. Det är jättebra känslor så länge inte de styr över oss. För då får vi problem. Eller när vi lägger andra känslor på. Alltså om jag blir rädd för att jag blir rädd. Eller jag blir arg för att jag blir arg. Eller jag blir arg för att jag blir ledsen och håller på.
Ja, men då blir det någon metakladdig metabörjare som man brukar säga. En riktigt kladdig metabörjare. Ja, jag brukar bygga, mina klienter brukar få bygga metabörjare. Ja. Och så får de byta ut det.
Ja, men
vi har ju en övning som vi gör när vi byter ut varför.
Och det var det jag hade kring ilska. Jag hade tabu kring ilska. Jag blev arg för att jag blev arg. Och jag blev rädd för mig själv för att jag blev arg. Och det blev bara ilskan värre.
Mm.
Så det jag la sen var att jag tillåter mig ilska och sen la lugn på ilska.
Mm.
Helt annan respons.
Just det.
Jag har inte behövt skrika på en enda person sedan 2015.
Det
skulle ju vara relevant om jag skulle vara under en riktigt hotsituation.
Mm.
Sen en gång jag skriker, det är med att träna självförsvar när vi ska öva på att skrika. Typ.
Ja, men då har du ett syfte.
Ja, men då
ska du ju skrika. Exakt. Det är ju det går ut på.
Och låt oss gå in på det, för att i NLP har vi uttrycket som säger att alla beteenden, eller alla responser och beteenden har en funktion i något sammanhang.
Mm, så är det.
Så det här är viktigt när du gör en beteendeförändring. Du egentligen tar inte bort någonting. Du adderar fler valmöjligheter.
Exakt så. Jag har
alltid möjligheten att gå ut och skrika som vettvilling och gapig igen. Mm. Om det ska vara relevant. Men det var inte relevant att göra det i nära relationer för att jag blir sur eller arg på någon. Det är två olika saker.
Det är därför vi inte slutar med saker bara, utan vi antingen byter ut eller adderar.
Ja, exakt.
För att få nya resurser eller spara den gamla.
Ja.
Som du säger, för det är ju trots allt resurser.
Och vårt sinne är så jäkla smart. För om vi bara har ett beteende som känns som att jag är låst i det här beteendet. Det är för att ditt sinne tror att du bara har det valet.
Mm.
Så det adderar fler val. Och det är inte bara att tänka, utan när du gör förändring, börjar agera som prata om. Addera fler val, då kommer ditt sinne välja det bästa alternativet.
Mm.
Så i mitt fall så har jag inte behövt skrika. Jag har ju alltid möjlighet att skrika, men eftersom det finns bättre alternativ,
just det,
så är det inte det problem längre.
Och Och det är det här som vi kallar för egentligen verktyg. Ja. Att man har olika verktyg att ta till. Ja. Och det bör man ju lära sig. Mm. Vad ska jag ta till för resurser istället?
Du brukar prata om att du har solbergarobban inom dig.
Och ja, kan ta fram visst är det roligt. Ja.
Och nu, vill du berätta det, lite för lyssnarna?
Ja, men det här är bra. Det var bra att du sa det, den resursen. Vi har ju, jag kommer ifrån en förort i Stockholm som heter Solberga.
Där vi är nu.
Där vi faktiskt sitter, där vi sitter just nu. Det är helt vansinnigt. Min mamma bor precis uppe för trappan här bara.
Ja.
Vi sitter här nu. Och Solberga-robban är ju en metafor för den identitet som jag hade när jag var yngre, om man ska ta det. Vilket var explosiv, våldsam, våldskapital, halvkriminell, allting sånt. Och när vi har gjort övningar, när jag har gått kurs hos dig till exempel och så, så kör vi vissa övningar där vi frågar, vill du ha kvar det här eller vill du släppa det här?
Ja.
Och vi kan säga beteende, men oftast är det en identitet som vi pratar om också.
Ja, precis.
Och vi pratar om att döda drakar och sådana där saker också. Mm. Och då har jag alltid sparat den som jag kallar för Solberga-robban. Mm. Som resurs att plocka fram när det behövs.
Just det.
Så att när vi gör den här övningen, då har han fått, man ska ju putta bort det liksom lite längre bort på avstånd och så. Man får vara kvar ganska nära, man får hålla sig där. Och
just det.
Det är ju för att jag ska kunna, jag vet inte riktigt vad jag ska ha det till, men det kan vara bra. Kanske någon gång om någon gör min familj riktigt, riktigt illa eller så, då garanterar jag att jag plockar fram den resursen.
Ja. Ja. Och där är den helt rimlig och relevant.
Ja, det tycker jag. Då är det ju säkert ren överlevnad eller ren instinkt. Men så att vi sparar på våra resurser också, absolut. Ja. Och där är ju viktigt så att vi inte säger emot det jag sa i början. Jag sa ju, vad ska du börja med eller vad ska du byta ut? Mm. Men det kan vara viktigt att spara saker också, men addera. Ja. Så att vi har fler valmöjligheter.
Och jag skulle säga så här. Du har alltid den resursen kvar.
Mm.
För det är ett intränat beteende sen förut. Och det du gjort är att det är så många andra valmöjligheter. Så att det är ju aldrig relevant för användare om det inte skulle bli en sån situation.
Om någon kommer fram och börjar slåss med mig utanför borten när jag går härifrån, då kanske jag kan plocka fram den resursen och försvara mig till exempel.
Och det vill jag också ge till lyssnarna här. För att du har sidor i dig själv som du inte är så nöjd med. Mm. Det är ju sig själv, det har vi alla människor. Vi är felbara, alltså vi har felbarhet i oss. Men bara kom ihåg att i något sammanhang så har det en funktion. Du kommer kanske aldrig vara med om det sammanhanget igen, kanske. Eller så kanske du kommer vara det, men det har en funktion i något sammanhang. Så bara kom ihåg det, så att det är en resurs.
Mm.
Så att du behöver inte bråka med verkligheten. Om den finns i dig så finns den i dig.
Mm.
Och en del kallar det för skuggsidor. Jag gillar mer bara att säga att det är en resurs som passar i vissa sammanhang och det är en icke-resurs i vissa andra sammanhang.
Det med skuggsidor är ju också, man pratar ju om det i någon negativ benämning.
Mm.
Att det är sin baksida eller sina mörka sidor kanske, eller skuggsidor eller mindre bra.
Det är en metafor egentligen.
Ja, men jag tror att det är som resurser som du har kontroll över istället.
Ja.
Så att det är otroligt viktigt. Och jag vill bara tipsa er om, ni som lyssnar på det här också, att om ni tänker att ni ska göra en förändring för någon annans skull, då får ni fan tänka om. Alltså.
Mm.
Om du börjar med att säga, jag gör det här för min flickvän för att hon tycker att, då är det så här, vet du vad, du gör det för din egen skull.
Ja.
För att du ska få resultatet av en glad flickvän och ett bra förhållande.
Sådana fall.
Ja.
Jag hade en klient som skulle sluta röka och så med NLP kan ju gå på 1-2 sessioner oftast för de slutar röka.
Jag gör dem bara sjuka. Och sen får de ta cigaretten längre bort ifrån.
Det finns många knep. Jag bara coachar henne och i princip, alltså, jag läser av henne, det händer inte så mycket. Sen kommer jag bara fråga, för vem skull ska vi sluta röka? Ja, det är min man. Okay. Right. Men du har ändå kommit hit och sa att du vill sluta röka. Ja, men han har tjatat på mig så länge det ser ut, så har jag mig okej då. Och då frågar jag, vill du sluta röka? Egentligen inte.
Nej.
Och då sa jag, okej, vet du vad? Jag tar inte betalt för den här sessionen. Så vi hade hållit på en halvtimme kanske. Och så sa jag bara, du är varmt välkommen tillbaka om du vill sluta röka. Fram till dess så kan jag inte göra någonting.
Nej.
Hon kommer aldrig tillbaka, men hon kanske har slutat röka med andra. Jag vet inte, jag har inte följt upp det, men bara så här.
Det där är ju också Och det är det här jag menar med att ta kontroll över sitt beteende, sitt välmående och sitt liv. Om du inte vill sluta röka, men du är med någon som tycker att du ska sluta röka, om man är riktigt tuff så säger man bara så här, men då passar ju inte du mig.
Nej, om det är så pass.
Ja, om det är så viktigt för dig att röka också. Ja. Och det här säger jag till klienter till mig också. Du är inte ett träd, det är bara att flytta på dig. Så här, trivs du inte på ditt jobb, i din relation, i din lägenhet? Och så här, nu fattar jag att det kan vara svårt att få jobb och nya lägenheter, men ni måste tänka metaforiskt här också.
Mm.
Så flytta på dig. Och det är samma sak där, gör någonting annat.
Ja.
För du kan inte fortsätta att vara kvar och gnälla på att du får sopiga resultat och inte göra någonting åt det.
Nej.
Då får du samma resultat. Då är du kvar i samma relation. Mm. Du är kvar på samma jobb dit du går och gnäller varje dag.
Och det säger ju både du och jag i all välmening och all kärlek. För att det handlar inte om att, det handlar om att det är bara du som kan ta ansvar för ditt liv, dina beteenden, dina resultat.
Mm.
Det handlar inte om att det är så här, ingen annan vill, utan det är bara du som kan det.
Mm.
Men jag tänker så här, tiden springer iväg, så jag vill avrunda här lite med att om man vill ha tag på dig då, för du har ju också podd. Jag har ju gästat din förra podd förut.
Ja, du har ju också det, jag har två poddar i bagaget.
Men vill du berätta om den podden som är mest relevant för dig här, som du också har, och hur man annars får tag på dig också?
Vi kan börja med att den podden som jag har just nu har jag tillsammans med min sambo. Och den heter Relationsdesign med Robert och Sara. Och det är för att det är en förgrening av det jag arbetar med, kallar vi för beteendedesign.
Ja.
Och i princip, jag undervisar om hur fan vi beter oss och vad fan vi sysslar med och varför vi får de resultaten vi får. Relationsdesign är en relationspodd, men inte så skitnödig och krystad som man kan tro, utan vi är två personer som lever i en relation och råkar vara utbildade coacher och så.
Den är jättebra, jag rekommenderar varmt att lyssna på den.
Och du är inte jävig överhuvudtaget, eller?
Nej, inte du.
den finns där poddar finns, som vi brukar säga. Sen har jag en till podd i bagaget. Mitt varumärke heter ju Brainbody.
Mm.
Och där finns det 10 avsnitt, tror jag. Och det fina med den podden är ju faktiskt att Per gästar första avsnittet.
Ja.
Eller om det var dubbelavsnitt till och med.
Ja, det var till och med dubbelavsnitt.
Ja, det blev dubbelavsnitt. Vi satt och chattade om NLP till förbannelse. Så lyssna gärna på den också. Vill man ha tag i mig så går det alldeles utmärkt att mejla mig på robert@brainbody.se eller även info@brainbody. Det kommer upp en alldeles förtjusande ny hemsida inom några dagar också.
Underbart.
Ja, jag sitter och jobbar med den nu.
Och när det här släpps så har ju troligtvis hemsidan redan uppe då.
Ja, jag hoppas det. Faktiskt. Ambitionen är att jag ska mycket mer nu.
Och ni har texten här också med kontaktuppgifterna till Robert.
Absolut, såklart. Det är bara klicka på länken som du brukar säga.
Ja.
Och det ni så här, konkret då kan kontakta mig för, så att säga, det är absolut kan jag coacha one-on-one. Men det som är min huvudsakliga, det är ju kurser, workshops och föreläsningar helt enkelt.
Mm, jättebra.
Så att kontakta mig så kommer vi snacka lite om hur fan vi beter oss.
Jajamän.
Vi är toppenbra.
Underbart. Jag vill säga stort tack till dig Robert för det här.
Ja, som jag fick det är jag som ska tacka som kommer hit som hedersgäst nummer ett. Det spelar ingen roll hur många som kommer nu efter. Jag var alltid nummer ett.
Jajamän,
nu kommer narcissismen in här.
Det går inte narcissist-robban.
Ja, just det. Eller ser man det att det här är som första pannkakan. Ja. Det blir lite så här.
Nej, men jag sa faktiskt det när jag gästade din podd som är första. Det var så att du ska vara första när jag startade min podd. Sen dröjde det ett tag innan jag gjorde det. Men nu är den igång.
Ja. Jag vet inte, när var det 2 år sedan?
Jag tror det var 2 år sedan.
Ja. Har vi känt varandra så länge?
Ja, det är något sånt.
Vad roligt.
Ja.
Måste vi fira.
Ja, verkligen.
Se fyra sina framgångar.
Ja. Så tusen tack Robert och tusen tack till dig som har lyssnat. Och vi ses igen om en vecka. Ha det gott så länge.
Hej då!
Hej då!